Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter. Detta är vårt 33:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Vi hade ju lite problem med ljudet under förra avsnittet, men det ska förhoppningsvis peppar peppar vara löst. Vi fick klippa lite i programmet och det var lite konstigheter och sådär. Men vi får hoppas att det fungerar bättre den här gången.
Mm. Det kan inte bli perfekt varje gång. Inte ens för oss. Så, men vi hoppas det blir bra nu.
Precis. Och idag kommer vi att prata en del om natur och miljörörelsen. Och det är ju frågor som vissa då menar är typiska vänsterfrågor och som dessutom för tankar till vad man kanske kallar miljömuppar, om man nu tänker Miljöpartiet och sådär. Vi kommer däremot visa att de här frågorna egentligen inte är särskilt muppiga om de är rätt förstådda och rätt praktiserade, och att det är nationalsocialismen som de facto ligger till grund för den här gröna rörelsen som idag leds av muppar, om man så säger. Så ja, vi kommer snart komma dit, men vi börjar med Simon Lindbergs arbetsvecka. Hur har den sett ut?
Ja, den senaste veckan har det varit 7 timmar mejl, 6 timmar möten, och sen har jag skrivit en del för Nordfront också, så att det är de gamla klassiska sysslorna igen, och det blir nog inte mycket roligare än så den här veckan. Jag har gjort lite annat med, men det är tyvärr inget jag kan gå in på, så att ja, trist rapport den här veckan, men det får ni leva med.
Ja, så det var inte mer spännande så?
Nej, det blev inte mer spännande än så.
Har du fått några intressanta mejl?
Ja, ett par skolarbeten och lite sådär. Något intressant på ledarperspektiv-mejlen har faktiskt kommit in också, som vi ska ta tillvara på längre fram. Inte i detta avsnittet, men det är som sagt uppskattat när vi får in sånt där. Men nej, det har nog varit det vanliga i övrigt.
Vi har ju faktiskt fått in ett läsarbrev, men det kanske var då förra veckan. Men som vi kommer läsa upp under det här avsnittet.
Mm.
Ja, men om det inte var mer spännande så går vi vidare till veckans betraktelse.
Ja, och då är det faktiskt att jag såg PewDiePies video förra veckan som handlar om oavsiktlig rasism. Och den var ganska rolig faktiskt, men det är inte där i som själva betraktelsen finns. Men innan jag går vidare med betraktelsen i sig så vill jag också tillägga att jag brukar inte kolla på vare sig PewDiePie eller någon annan YouTuber faktiskt. Jag tror jag, och det kan du kanske relatera till Weiland, men jag tror jag är född några år för tidigt för att vara en del av den där kulturen på riktigt som har uppstått kring YouTube och följa en massa YouTubers och allt vad det är. Men PewDiePie är intressant som betraktelse, alldeles oavsett om man är en del av den kulturen och förstår den eller inte. Han är, för de som är ännu mindre insatta i det här än jag, en svensk kille som har blivit världens största YouTuber. Och i de flesta av hans klipp så pratar han om datorspel och man får se. Han filmar när han spelar och så pratar han till det och skämtar och sådär, så får man se det. Och genom att göra det egentligen så har han då dels blivit mångmiljonär. Han tjänar otroligt mycket pengar på detta. Dels har han blivit omåttligt populär bland unga människor runt om i hela världen. Och han har mer än 80 miljoner prenumeranter på YouTube. Och med en sådan karriär som man ändå kan säga att han har byggt upp här, med ett sånt ansamlat kapitalpengar, så tenderar ju människor överlag att bli fega och de tenderar att bli överdrivet försiktiga. De vill verkligen inte stöta sig. De vill verkligen göra allt för att bibehålla sin karriär. Och det är ju egentligen ganska logiskt tvärtom. Det borde ju vara ganska logiskt att en fattig människa, en människa som knappt har råd att få mat på bordet, en sån människa borde ju vara väldigt försiktig med sina pengar och väldigt, väldigt rädd om sitt jobb. Men så är det inte, utan det är tvärtom istället. Det är de som är ekonomiskt oberoende. De är otroligt rädda för sina karriärer och sina pengar. Det är så människan fungerar. Mest vill ha mer. Och vill man ha mer, då gäller det att hålla sig på god kant med de som kontrollerar världen. Men PewDiePie, han sticker ut här. Han sticker ut från mängden för att han gör inte riktigt som han blir tillsagd. Utan tvärtom så tycks han bli mer och mer provokativ mot makten desto mer populär han blir. Och han har gjort flera vågade utspel åt vårt håll under sin karriär. Han har, bara för att ta några få exempel, så har han spelat Horst Wessellied på kazoo, som det heter, ett instrument då. Han har filmat sig själv när han gillande tittar på Hitlertal på YouTube. Han har sagt ordet, och jag citerar ju bara här nu då, så för alla gummiparagrafeffektare, men han har sagt ordet nigger. Han har tipsat sina många miljoner följare om en nationellt sinnad YouTube-kanal så att den fick fler tittare då. Och sen har han också faktiskt, det var ett tag sedan, det var ganska turbulent kring honom då. Han betalade indier för att skrattande och dansande hålla upp en skylt med texten Death to all Jews. Och nu senaste videon som jag såg här förra veckan då, så skrattade han så mycket så han nästan grät åt olika judeskämt på internet och även åt andra rasbaserade skämt då. Och visst, han framför i det här klippet, liksom i många av sina andra klipp då, att allt det här bara är humor. Det är bara som man skämtar. Att man måste kunna skoja om vad som helst. Det får inte finnas någonting som är för känsligt att skämta om och så vidare. Och visst, i en normalt funtad värld så vore det kanske också så. Men den som tror att det på riktigt förhåller sig så, att man får lov i den här världen år 2019, att man får lov att skoja om judar och Hitler, det är en väldigt naiv människa som har dålig koll på hur världen idag fungerar. För det får man absolut inte. Så att PewDiePie ändå då använder den här retoriken, att han använder de här skämten i sina videor, och det är inte en engångsförteelse, utan han gör det om och om och om igen, trots tillsägelser, trots hot om repressalier och så vidare. Att han, till skillnad från många andra i hans kategori av människor, eller vad man ska säga, vägrar anpassa sig till systemet för att den vägen då säkra sin karriär och sin inkomst. Det är riktigt roligt, och det är en riktigt, riktigt frisk fläkt, tycker jag. Tänk om fler människor som var så här populära, fler människor som var så här rika, kunde vara lika orädda för etablissemanget. Då hade vi levt i en helt annan värld idag. Ni behövs ni också. Alla behövs och alla kan göra sin del. Någonting kan alla göra. Och där är jag nöjd med veckans betraktelse.
Mm. Tror du att jag inte följt den här människan så mycket, men jag antar att du har läst in dig på honom så att säga till det här avsnittet. Tror du att han har blivit mer populär sedan han började med de här sakerna eller på grund av dem?
Det är svårt.
Att det blir lite förbjudet och sådär.
Jo, men det kan väl vara till viss del så att han liksom har blivit lite synonym med att faktiskt vara väldigt, väldigt provokativ. För att det är han ju i maktens ögon då. Och han har ju skurit sig, alltså han har ju drabbats av det här på andra sätt. Han hade till exempel ett samarbete med Disney, men Disney, de sa ju upp det samarbetet helt och hållet för de inte ville bli förknippade med det han sa i sina videos och sådär. Så att han har ju säkert blivit ekonomiskt drabbad av det, men det är mycket möjligt att han har fått fler följare och blivit mer populär ändå. Jag kan inte svara på det, men det har ju blivit en del av hans image i varje fall, att liksom han är provokativ. Och det gör väl också i sin tur att han kommer undan med mer än vad många andra skulle göra.
Mm. Och det blir väldigt svårt nu att stoppa honom. Hur skulle det se ut om de stoppar, om YouTube går in och censurerar honom nu?
Precis, nej, det går ju inte. Det är ju helt omöjligt. Hade han släppt de här videorna när han hade 1000 följare, så hade han antagligen varit bannad från YouTube idag. Men nu är det omöjligt. Han är störst. Och de, för den delen, tjänar ju också otroliga summor pengar på honom. Så att av ren självbevarelsedrift kan de inte stoppa honom.
Ja, man gillar ju verkligen den här utvecklingen. Och den människa som du talar om är ju faktiskt inte helt ensam heller. Det finns mina barn tittar på en YouTuber som heter Gordon Devonen och sånt där, som har över 100 000 följare. Hans klipp får 100 000 eller hundratusentals tittare och sådär. Och han talar en del om Illuminati och letar lite så här hemliga budskap i filmer och sådär. Det är lite intressant. Jag vet inte hur mycket stor nytta vi har om att prata om Illuminati, men det väcker ju liksom tankar till liv hos de som tittar på de där filmerna åtminstone.
Mm.
Och att de börjar tänka banor om att det är en elit som styr, vilket vi vet att det är. Och så mina barn kommer till mig och frågar så här, ja, vad är Illuminati för någonting? Jo, det ska jag förklara för. Och det är lite roligt, tycker jag i alla fall.
Mm, absolut, och det finns ju faktiskt ännu fler också. Alltså det har ju blivit lite inne i den här världen, känns det som, för vita YouTubers i varje fall att gå. Och det kanske är PewDiePie som har startat den vågen, det vet jag inte, men det känns som att det är fler som tar efter där och vågar prata om saker som inte borde vara känsliga men som är känsliga. Jag vet att det är ett par internetkändisar som har uttalat sig att det inte är något fel på att vara vit och sådär, till exempel. Den memen då. Visst, det är helt sinnessjukt att det ska vara kontroversiellt att säga att det inte är något fel på att vara vit, men ja, det är ju så det ser ut i världen idag med den förhärskande världsordningen. Så nej, det är superbra. Och det är bra att unga människor kan få något bra och konstruktivt också utifrån den här miljön som kanske i övrigt inte är så sund.
Mm. Ja, och spännande utveckling.
Mm.
Ja, men vi går vidare då till nyhet. Och då har vi en notis från förra veckan som går under rubriken pågående massutrotning. Bara var fjärde insekt finns kvar i världen. Och jag läser några stycken från den. En tysk forskningsrapport har presenterat de alarmerande resultaten att 75% av insekterna i världen har försvunnit de senaste 27 åren. Även om de inte kan säga exakt vilka arter eller i vilket antal insekterna har försvunnit, så kan forskarna genom att uppskatta insekternas totala biomassa bedöma att de har minskat med 3/4. Det är så mycket att man baxnar. Man ser en tydlig trend över tid. En signal att något händer väldigt fort, säger Dave Carlson, stationschef på forskningsstationen Linné. Faktum är att 2/3 av den mat vi sätter på bordet är beroende av pollinerande insekter. Redan för 15 år sedan kunde vi här på station Linné konstatera att flera arter av humlor har minskat drastiskt eller helt försvunnit. Och just humlor är extremt viktiga för pollineringen, säger Dave Carlson. I forskarvärlden talar man om den sjätte massutrotningen. Beroende på vilken definition som används har ett flertal massutdöenden inträffat under jordens historia. Och man tror att orsaken bland annat kan ha varit kraftiga vulkanutbrott och nedslag av asteroider och kometer. Idag dör djurarter ut 114 gånger snabbare än normalt. Och en av de främsta orsakerna är vi människor. Ja, i den här notisen är det ju insekter som är fokus, men det nämns också att djurarter överlag dör ut 114 gånger snabbare än normalt. Hur ser det ut bland andra djur?
Läget är väldigt allvarligt nästan överallt. Vad det gäller ett fåtal arter, framförallt i västvärlden då, i norra Europa kanske till och med framförallt, så har man lyckats vända trenden genom ganska omfattande åtgärder. Men generellt sett så är det allvarligt ställt för många djurarter runt om i världen. Och varje år så utrotas ytterligare flera stycken hela arter. Det är många arter som står inför hot om att utrotas. Så att det är ganska omfattande gällande flertalet djurarter. Och det drabbar också växter för den delen. Det är hela arter som försvinner där också. Och i forskarvärlden då så pratas det om att världens vilda djur har minskat med runt 60% de senaste 50 åren. Och vad gäller då arter så pratas det om att ungefär hälften av de tusentals utrotningshotade arter som funnits under den här tidsperioden, de har dött ut nu. Sen exakt hur tillförlitliga de här siffrorna är kan jag inte uttala mig om. Det är inte nationalsocialistiska forskare som har tagit fram dem. Och det finns ju en del intressen just i den här branschen kanske att få saker att låta ännu värre än vad de är i vissa fall. Jag tänker till exempel med global uppvärmning och sådär. Men jag tror nog ändå att man ska vara ganska lyhörd kring just de här siffrorna faktiskt. Och att naturen förändras, det kan vi ju se bara vi tittar oss omkring. Jag kan själv för egen personlig del säga att bara på de 35 åren jag har levt så har jag med mina egna ögon upptäckt flera djur- och växtarter som har blivit betydligt mindre förekommande runt om i Skåne. Så nog sker det förändringar och arter i både djur- och växtvärlden dör ut.
Men vad innebär den sjätte massutrotningen och hur långt borta är den?
Ja, det handlar inte om någon förintelse av judar i varje fall. Det är inte en av massutrotningarna enligt mer seriösa forskare då. Den vanligaste definitionen av massutrotning, den ligger på att man säger att minst 50% av alla djurarter utrotas från jordens yta. Då är det tal om massutrotning. Och det sägs då att detta har hänt 5 gånger sedan jorden kom till. Och den senaste massutrotningen som man menar har ägt rum då, den skedde för 65 miljoner år sedan. Då ska 3/4 av jordens alla djurarter ha utrotats, däribland då samtliga arter av dinosaurer. Och den sjätte massutrotningen, den innebär ju då således att minst 50% av världens djurarter ska utrotas. Och den här utrotningen är alltså vad forskarna varnar för att vi befinner oss i just nu. Och att den då ska ha fullbordats inom ett fåtal hundra år.
Mm. Ja, som du säger så har det ju också tidigare utrotats massor med arter. Är inte det en naturlig del av naturens gång?
Så det kan man väl säga att det är. Man kanske till och med skulle kunna dra det så långt och säga att det är en del av evolutionen. Att vissa arter försvinner. Men det som skiljer sig rejält den här gången gentemot de här tidigare massutrotningarna när det har försvunnit en massa arter förut, och det som gör det otroligt allvarligt den här gången jämfört med när det har hänt under historien, det är ju att nu är det inte naturliga orsaker som ligger bakom utrotandet av arterna, utan nu är det istället människan och vårt leverne som är boven i dramat, så att säga. Det är vi som skapar det här, det är inte naturen som gör det.
Okej, men vad är det för levande som leder till den här utrotningen av djur och insektsarter då?
Ja, alltså det beror ju helt och hållet på det kapitalistiska samhällsbygget vi står under idag. Där naturen exploateras för att vi ska kunna konsumera mer. Det beror på det här slit- och slängmentaliteten och på den totala bristen på respekt för naturens område och på oviljan till ett långsiktigt ansvarstagande gällande de här frågorna. Och det sker då rent konkret genom miljögifter som pumpas ut i naturen. Ständigt ökande mängd skräp, kanske framförallt i världshaven som drabbas av det. Massa plast som ligger där. Genom aggressivt jordbruk, genom civilisationens utbredning och därmed skövling av urskog och annan orörd mark. Genom oansvarigt fiske, oansvarig jakt, ibland inte ens för köttets och pälsens skull utan kanske för att man ser djuret som en fiende till människan eller i allra värsta fall bara för nöjes skull eller för att man vill ha en trofé. Och det hela blir också en ond cirkel av det som gör att det blir ännu värre. När en djurart minskar kraftigt i bestånd eller till och med utrotas så leder ju det till att en annan djurart kanske blir av med sin mat. Eller att en annan djurart blir av med sina naturliga fiender och därför förökar sig onaturligt mycket. Vilket i sin tur kanske leder till att en annan djurart dör ut. Det blir en rubbning av balansen helt enkelt. Och i slutändan så leder det också till att hela ekosystem dör ut. Och allt detta till trots, allt detta är helt sant, men den absolut viktigaste orsaken och farligaste orsaken till varför det här sker, det är väl egentligen dock överbefolkning av människan på planeten. Med ett ständigt växande antal munnar att mätta så tär det på naturens resurser. Och det är då i kombination med att konsumtionshetsen ökar. Och inte bara i västvärlden utan också i tredje världen i takt med att de på många platser runt om blir mindre fattiga. Så utgör det här ett enormt hot mot hela världen som vi känner den idag på sikt.
Men alla som är anhängare till den nuvarande världsordningen, alla plutokratier, alla makteliter i världen. De tycker inte att det här är något problem, för hade de tyckt att det var problem då hade de inte varit anhängare av den världsordning vi har. Den kapitalistiska världsordningen eller världsordningen inom tre parenteser. Varför anser vi då att det är ett problem?
Alltså dels så är det ju såklart ett moraliskt problem att arter dör ut. Det handlar ju ändå också om att naturen har ett egenvärde. För visst, alltså vad jag menar är att om det handlar om till exempel två arters överlevnad, där den ena arten måste utrota den andra för att själv kunna överleva, då är det, menar jag, på helt förenligt med naturlagarna att den svagare av de här arterna utplånas. Men är det värt att hela arter ska utrotas för att vi ska kunna leva ett totalt oansvarigt liv med evig konsumtionshets? Det menar jag på att det är ett klart och bestämt nej på den frågan. Då är det inte längre naturens lagar, det är inte längre darwinism, det är inte längre den starka överlevare det handlar om, utan det handlar om ett förbannat oansvar bara. Och att det för den sakens skull ska dö ut en massa av naturens skapelser. Och sen då utöver den här frågan, för den är ju ändå någonstans subjektiv. Det finns kanske de då som menar att jo, men det är värt att jag ska kunna leva i lyx och flärd, liksom det är värt att utrota massa djurarter för det. Då kommer vi ändå inne på det som jag var inne på här lite tidigare, att olika arter är ju beroende av varandra på planeten. Även vi människor är mer eller mindre beroende av ett flertal djurarter. Vi är såklart som direkt föda, att vi äter dem. Men också, som exempel det som togs upp här i nyhetsnotisen som du läste, humlor som och genomgått drastiska minskningar i sitt bestånd de senaste åren och som utgör ett helt enormt värde för oss människor med sin pollination av grödor och så här. Så att ja, det finns både praktiska och moraliska aspekter till varför det som sker är totalt fruktansvärt.
Mm. Ska vi komma in på den ideologiska frågan kanske?
Ja, det kan vi väl göra. Den är ju som vanligt besläktad med nyheten. Så.
Ja, den ideologiska frågan, detta avsnitt handlar om nationalsocialistisk miljöpolitik, djur och natur. Och vi utgår från ett läsarbrev. Jag läser. Hej, jag är en djurvän som har upptäckt att nationalsocialismen verkar ha en föredömlig syn på samspelet mellan människa, djur och moder natur. Tyvärr ingår djurrättsintresset bland jämnåriga, inom parentes yngre 20-årsåldern, ganska ovillkorligen i samma paket som Pride-parader, feminism och män med tygpåse på axeln. Jag passar inte in där och blir utanför. Själv äter jag bara växtbaserad kost, men jag respekterar exempelvis älgjägare som försörjer familjen enligt naturens gång. Det huvudsakliga problemet är livsmedelsindustrin, där djurens plats i systemet är att efter ett onaturligt liv dödas i förtid för storföretagens vinstmaximering. Och den sovande befolkningen kan utan större reflektion kring ursprunget bekvämt plocka med sig köttfärs på vägen hem till tacofredag och Netflix-underhållning. Den storskaliga industrimaten är såklart inte hälsosam, vilket är ett i raden av problem för moderna västerländska människan. Jag har läst om djurfrågorna under punkt nummer 6 i motståndsrörelsens politiska program Vår väg och tycker att det låter lovande. Jag höll även med om en del annat, exempelvis att de olika nationernas folk ska ha rätten att bestämma sitt eget öde och inte kontrolleras av utländska särintressen med global finansiell makt. Bedriver motståndsrörelsen någon djurrättsaktivism i dagsläget? Jag förstår dock om ni måste prioritera andra områden. Prata dock gärna om punkt 6 i Vår väg. Nationalsocialismens ideologiska syn på djur, natur och människa, eventuellt arbete som motståndsrörelsen gör i dessa frågor och motståndsrörelsens framtidsvision. Med vänlig hälsning, Andreas. Ja, vi gör som Andreas tycker och pratar om den sjätte punkten i Vår väg som vi faktiskt inte har tagit upp i ledarperspektiv tidigare. Ja. Vår väg, punkt nummer 6. Nordiska motståndsrörelsen ska skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas. Gemensamt för alla de ideologier och system som accepteras av de styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Såväl mångkultur som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen och straffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. Ett pris som efterkommande generationer får betala i form av havererade ekosystem, överbefolkning och svält, förbrukande naturresurser med mera. Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Nordiska motståndsrörelsen är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen, även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocialismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen. Utan den nationalsocialistiska synen på människan som en del av naturen med ett särskilt ansvar att vårda den kommer mänskligheten att gå under. Ja.
Mm.
hur ska vi lyckas åstadkomma detta rent konkret?
Ja, även de här fina orden du läste upp här är ju liksom många andra av de målsättningar vi har ganska visionära. Det kräver omfattande förändringar, både i den politiken som förs, men kanske framför allt då på den här frågan i den kultur och den sinnesstämning som råder bland folket. Folket måste börja tänka annorlunda. Och det handlar ju då om att få folket tillbaka till en mer naturlig syn på livet. Där vi lever något mer spartanskt och där vi lever mer på vad naturen kan ge oss och med respekt för naturen. Istället för som vi lever idag då, som jag sa, i dagens slit och släng materialistiska samhälle. Och det har ju kommit på ganska få år, den mentaliteten som råder idag. Samhället i de här frågorna så radikalt annorlunda ut för 100 år sedan till exempel, och ja, till och med 50 år sedan. Det har ju blivit en ondskefull spiral detta också, liksom så mycket annat av den dåliga utvecklingen vi ser runt omkring oss.
En liten grej jag tänker mig. Jag tänker om man köper en tvättmaskin. Den är byggd kanske för att hålla den 5 år eller något sånt här. För hela tanken är att du ska hela tiden konsumera. Då ska vi skaffa en ny tvättmaskin. Men alltså förr i världen, då kanske den höll i, jag vet inte, 10, 20, 30 år. Mm. Och det är väl dit vi vill komma tillbaks. För att vi kan ändå inte bygga ett samhälle på ständig tillväxt. För att det finns inte. Det är inte oändligt.
Absolut, och i konsumtionshetsen så har vi ju inte bara det du pratar om nu. Det är absolut en viktig del i det, men vi har ju också det här med att man ständigt, den här sociala pressen, att man ska ha det senaste och det bästa gällande mobiltelefoner och vad det nu kan vara. Och vad gör man sen med sin gamla mobiltelefon när man köper en ny efter 2 år? Ja, i bästa fall så hamnar den väl i någon byrålåda någonstans kanske, eller någonting, jag aldrig ses igen, men ja, ofta. Det är väldigt sällan att det liksom går i arv eller säljs eller används till det går sönder ens en gång, trots att livslängden är så låg på den här typen av produkter. Mm. Men rent konkret då, så vi punktar ju upp en hel del saker i den här sjätte punkten av vår väg. Så den kan ju folk för all del läsa själva också. Men för att nämna några saker vi punktar upp där, så vill vi gå i bräschen för hårdare miljölagar och djurskyddslagar. Vi vill satsa betydligt mer än idag på utveckling av förnybar energi. Vi vill totalt förbjuda plågsamma djurförsök och rituell religiös slakt. Lägga större fokus på, mycket, mycket större fokus på ett ekotänk redan i skolan. Att eleverna får en helt annan respekt för naturen redan från de är små. Bekämpa industrialiseringen av jordbruket, upphöra med exploateringen av naturen och dess resurser och mycket, 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 mycket mer. Och vad vi också förstår, det är ju att vi givetvis måste verka globalt i den här frågan. Det räcker inte att bara vi i Sverige eller Norden börjar leva bättre, utan det här är en mycket större fråga än vad som rör bara vårt folk och vårt land. Men däremot så skiljer sig lösningarna en del åtminstone globalt. För att, som jag var inne på innan, så i västvärlden är den viktigaste frågan just det här med konsumtionen. Att få folk att sluta leva i ett extremt överflöd och att få företagen att börja fokusera på kvaliteten och så vidare, som du var inne på. Medan det i tredje världen så handlar det ju framförallt då om att få de människorna att börja ta ansvar för sin befolkningstillväxt. Så ja, det är väl de verktygen bland annat då vi har att jobba med.
Mm. En sak som stack ut lite grann av det jag läste upp var ju att påståendet då att vi är de enda som verkligen värnar biologisk mångfald även när det kommer till människan. Vill du utveckla vad som menas med det?
Ja, det här med biologisk mångfald till att börja med, det är ju någonting som är enormt viktigt, både ur ett miljöperspektiv med ekosystem och arter som är beroende av varandra och så vidare, men också ur ett moraliskt perspektiv som vi var inne på här tidigare. Och egentligen den meningen bara där, biologisk mångfald är något extremt viktigt. Det är jag tämligen övertygad på att samtliga av världens miljö- och djurrättsorganisationer håller med om. Vi ska sträva efter att bevara de olika djur- och växtarterna. Eller åtminstone, vi ska inte vara orsaken till att de försvinner. Men när det kommer till människoraser då blir det lite syntax error hos de här naturfrämjarna eller naturvännerna. För här ser man helt plötsligt inga problem alls i att blanda ut alla raser till en och samma. Här tycks det inte alls vara viktigt med mångfald. Vi ser Miljöpartiet till exempel, de är ju ett av dem. De ska ju då enligt sitt namn och enligt vad många tror vara för miljön och naturen. Men de är ju ett av de mest invandringsvänliga partierna i hela riksdagen. De ser inga problem överhuvudtaget med att världens människoraser blandas upp, och vad det leder till det är ju att världens människoraser utrotas. Nej, de till och med uppmuntrar till det med sin politik. Men samtidigt då så skulle de antagligen se det som ett stort problem om samma sak skedde med världens alla hundraser eller hästraser eller vilket djur som helst som inte är människan. Men självklart så måste biologisk mångfald också omfatta människan. Vi är ändå det mest komplexa av alla djur på den här planeten. Och vi i motståndsrörelsen, vi menar då att vi är de enda vännerna av naturen som faktiskt förespråkar biologisk mångfald fullt ut. Också när det kommer till människoraser. Och därmed så utgör vi också den enda sanna miljörörelsen.
Mm. Ja, så miljörörelsen hycklar då helt enkelt. De är ju mot biologisk mångfald, i alla fall när det kommer till människor. Okej, men är verkligen miljö, djur och natur nationalsocialistiska frågor?
Det är de i allra högsta grad skulle jag vilja säga. Nationalsocialismen är en biologisk och naturlig världsåskådning. Hela vårt fundament grundar sig egentligen på naturen. Och jag själv brukar till exempel, om man ska beskriva nationalsocialismen med en mening, så brukar jag säga att det är politisk vilja som bygger på naturens lagar men anpassade för den moderna människan. Alltså att vi utövar ett rent miljötänk men där vi också erkänner människans skaparkraft och uppfinningsrikedom.
Ja, vi är inte primitivister utan vi är kulturfolk också.
Precis. Och tittar vi på det här historiskt då, så var ju nationalsocialistiska Tyskland på 30-talet det första landet i världshistorien som införde riktiga djurskyddslagar, och mig veterligen också de första som införde riktiga miljöskyddslagar. Och de låg i många aspekter långt före något annat land, och det är faktiskt än idag. De låg definitivt ljusår före exempelvis Afrika och Asien än idag, där det inte finns några djurskyddslagar överhuvudtaget. Och innan nationalsocialisternas seger i det tyska valet 1933 så var det ingen regering i världen som ens tyckte att djur skulle ha några rättigheter alls. Utan djur var att se som produkter i människans värld. Så det var vid den här tidpunkten en väldigt, väldigt revolutionär hållning av Hitler och de tyska nationalsocialisterna att vilja införa de här faktiskt djurrättslagarna snarare än djurskyddslagarna. Och flera av de där lagarna då som infördes i Tyskland, de infördes också i de länderna väldigt, väldigt snabbt som Tyskland tog kontroll över. Alltså det var en av de första lagarna man såg till att införa i Polen och så vidare i de landområdena man tog kontroll över. Men faktum är att alla de här lagarna i stort sett upplöstes igen när de allierade, de så kallade goda krafterna, vann kriget. De tyckte med sin antropocentriska världsbild helt enkelt inte att det var lika viktigt med miljö och djurskydd som nationalsocialisterna tyckte. Men i Tyskland så kom faktiskt de flesta lagarna att bestå, så de är ganska lika än idag hur de utformades av nationalsocialisterna. Och även i Sverige då, Sverige kopierade i stort sett rakt av många av de tyska djur- och miljöskyddslagarna. Och med små, små förändringar så gäller de i Sverige än idag. Så att anledningen att vi har så pass bra miljö- och djurskyddslagar som vi faktiskt ändå har i Sverige i jämförelse med stora delar av resten av världen är för att vi har nazistiska lagar. Ja. Och ja, nej, men som en parentes där så kan man väl också säga, det har absolut inte med ämnet att göra, men som en parentes kan ju också sägas då att även många av våra arbetsmiljölagar och många av de lagstadgade rättigheterna som finns för arbetstagare i Sverige, de har också kopierats rakt av från Hitlers Tyskland.
Mm. Vad var det för lagar då som man införde i Tyskland?
Exempelvis så införde man ju lagar mot ritualslakt, så att koscherslakt blev förbjudet i Tyskland. Man förbjöd faktiskt alla ingrepp som rådde där djur fortfarande var levande. Och således så förbjöd man också plågsamma djurförsök i och med den lagen. Men man hade ganska, just när det gäller djurskyddslagar, så hade man tämligen radikala djurskyddslagar också. Det var till exempel förbjudet att agna en fiskekrok med en dagmask. Ett exempel på en lag. Det var förbjudet att koka levande kräftor. En annan lag och sådär. Så att en hel del lagar som var långt, långt före sin tid och långt mycket mer radikala än de lagarna vi har i Sverige idag. Men ja, bara som ett exempel då på hur omfattande de här lagarna faktiskt var.
Det finns ett citat från Hermann Göring om ja, deras syn på djuren och sådär, som jag skulle läsa upp här bara. För tyskar är djur inte bara varelser i organisk bemärkelse, utan varelser som är utrustade med perceptiva egenskaper, som känner smärta, upplever glädje och kan visa sig vara trofasta och tidgivna. Det är alltså Hermann Göring. Jag vet inte, tycker du att det låter flummigt? Hermann Göring är ju inte en särskilt flummig person.
Nej, och det tycker jag inte. Jag skulle snarare vilja säga tvärtom, att det här är väl en ganska allmänt utbredd uppfattning idag. Att det förhåller sig på det här viset. Men på den tiden så var det revolutionärt. Alltså på den tiden så tänkte inte folk så här, utan man hade ett tänk som egentligen till stor del kanske kom från kristendomen och även från judendomen, där man alltså så djur som slavar till människor. Man såg att djur bara fanns till för att tjäna människorna. De var produkter helt enkelt, och således så skulle de inte ha några rättigheter överhuvudtaget, och inga, de var inte skyddsvärda helt enkelt. Så att det här låter kanske inte så anmärkningsvärt det här han säger, men det var väldigt radikalt på den tiden faktiskt. Och ja, ett citat så gott som något annat för och faktiskt också bevisa det vi pratar om, att det här är nationalsocialistiskt tankegods från början till slut. Hela miljörörelsen och djurrättsrörelsen är nationalsocialism.
Mm. Jo, sen hade ju tyskarna, eller NSDAP, de hade ju en ganska extrem falang som ville gå ännu längre, kan man ju säga. Men kanske inte ska gå in så mycket på den då, men det fanns sådana tankegångar i alla fall. De ville ha ännu hårdare lagar. Jag vet, en annan sak är ju nu när vi sänder här ganska kort efter jul, då brukar man ju titta på Tjuren Ferdinand och sådär. Hitler var ju faktiskt en stor Disney-fantast och sådär, men Tjuren Ferdinand förbjöd de ju i Tyskland. Man fick inte visa det. på grund av att man ansåg att den förhärligade hela tjurfäktningskulturen och djurplågande som tillhör den då. Mm.
Hitler själv sägs ju att det sägs att han gillade att gå på bio, och då sägs det också enligt ryktet där att han alltid tittade bort så fort det var ett djur som blev skadat eller sådär på skärmen, och att ja, hans sällskap liksom så här fick säga till att nu är den scenen över, att han klarade inte av att titta på det. Så att Hitler själv, han är ju också för övrigt en erkänt stor djurvän. Det är väl en av de, det är kanske inte alla som känner till det, men det är väl en av de sakerna som inte ens lögnpropagandan har lyckats förgöra om honom. Så det är väl den goda sidan av Hitler som fortfarande ändå har överlevt genom all hets, kanske.
Mm. Ja, och nu när vi ändå pratar om film så förbjöd man ju också i Tyskland djurskådespelare om själva filmmannen då kunde leda till att djuret får illa på något sätt.
Mm.
Så fick man inte ha djurskådespelare. Så att det var nog ganska radikalt i Tyskland, ska jag säga.
Mm.
Och ja, precis som du säger, det var världens första djurskyddslagar, djurrätt. Det var världens första miljölagar, så vitt jag vet.
Mm.
Och ja, det var ju egentligen mycket mer än så. Etologin till exempel, det handlar om läran om djurens beteende och människans beteende också för den delen. Den uppfanns ju där, och den uppfanns av Konrad Lorenz som var nationalsocialist. Man hade ju Ernst Haeckel, det är alltså ekologins fader. Han dog 1919, precis där NSDAP kom till. Så att han var ju kanske inte med i partiet, men han var en föregångare och inspirationskälla för nationalsocialisterna. Han förespråkade dessutom rasrenhet för tyskar. Alltså ekologins fader. Det kanske miljömupparna skulle kunna tänka på. Så att, och hela den här miljörörelsen kom ju till i Tyskland. Det som vi uppfattar som miljörörelsen kom ju till i Tyskland efter kriget. Av gamla nationalsocialister.
Mm.
Till största delen. Så att man kan nog säga att den här miljörörelsen som vi har nu, även om den kan ha spårat ur i vissa fall och sådär, och kuppats och infiltrerats av globalistiska krafter dessutom, att den i grunden så är nationalsocialistisk. Och vi kan ju föra den på rätt spår igen. Ja, och då när man tänker på det så är det ju vänstern idag som i stort sett har lyckats få ensamrätt på frågorna. Precis som Andrea skriver i brevet. Varför är det så?
Ja, det är ju väldigt intressant att det har blivit så. Med anledning av den här historiska bakgrunden vi precis har diskuterat. För att nu är det ju då, trots att det här alltså är nationalsocialistisk tankegods i grunden, så är det alltså idag en massa så kallade antinazister som säger sig värna djurens och naturens väl. Men jag menar väl på att det hänger mycket samman med den förljugna propagandabilden som existerar om nationalsocialismen, där den här vår världsåskådning ses som ja, den mest avskyvärda formen av ondska som existerar. För att jag vill ändå tro att vänstern till stor del, precis som bland oss nationalsocialister, ändå faktiskt består av altruister. Och då menar jag inte de som sitter i några partitoppar i Vänsterpartiet och sitter där av egenintressen och tjänar pengar och så här, utan jag menar av fotfolket i vänstern, så vill jag ändå tro att till stor del så är det altruister. Det är människor som i grunden är godhjärtade och som har en önskan om att göra samhället och världen till en bättre plats. Och är man då en godhjärtad människa, då faller det sig rätt naturligt att man också bryr sig om djur och natur. Att man känner för den frågan. Men här uppstår det ju då en krock någonstans. För att samtidigt så är ju nationalsocialismen ondska. Samtidigt så är ju nationalsocialismen höjden av elakhet. Så därav måste man ju vara emot den också om man ska vara godhjärtat då och ha fallit för de här lögnerna. Så att svaret på frågan som jag ser det är okunskap och hjärntvätt. Alla miljö- och djurvänner, de borde egentligen vara övertygade nationalsocialister eller i det minsta åtminstone sympatiska till vår världsåskådning. Men nu är de inte där på grund av hjärntvätt. Men sen ska jag också faktiskt vara lite självkritisk på frågan. För att en annan problemorsak, den grundar sig också i att vi faktiskt inte är tillräckligt duktiga på att lyfta fram de här frågorna. Men jag menar ändå att det är ganska logiskt att det är så, för att det beror ju framförallt på att vi har mycket, mycket mer akuta problem att ta tag i idag. Cyniskt kanske, eller ja, det är nog cyniskt, men det är likväl sant. Det är ju att idag så står ju vår egna existens hotad. Och därför så hamnar andra arters existens lite i skymundan. Vårt eget folk håller sakta men säkert på att gå till sin undergång. Och det sker här och nu mitt framför ögonen på oss. Och vi måste givetvis i första hand föra vår egen överlevnadskamp innan vi aktivt kan föra andras överlevnadskamp. Men i ett framtida nationalsocialistiskt Norden, eller rent av i ett alternativt fantasi-Sverige där vi inte hade miljoner rasfrämlingar inom landets gränser, då skulle miljö- och naturfrågor ta avsevärt mycket större plats i vår politik än vad den gör idag.
Ja, men precis som i Tyskland då, om vi går historiskt igen, att det var ju först när man hade makten att kunna påverka alla de här sakerna som man förde de här frågorna på riktigt.
De la faktiskt ett par motioner, gjorde de, när de satt i riksdagen innan de hade makten då. Men de drevs aldrig igen. Men helt klart så var det ju så att det blev en aktiv del av politiken först när man hade makt.
Det där var intressant, jag känner faktiskt inte till det. Men då visade de åtminstone vilka visioner de hade, och det gjorde de ju såklart. Mm. Men att närmade makten, det var ju först då de kunde agera.
Ja.
Och här ser man ju de som är vänster till exempel. Vi har ju faktiskt vänsterregeringar och har fortfarande världen över. Det har inte hänt någonting för djurens skull i de länderna.
Nej, precis. Absolut.
Men för att besvara då frågan som Andreas ställer. Bedriver vi någon djurrättsaktivism, och varför eller varför inte?
Det kan jag väl inte direkt påstå att vi gör. Vi har gjort det i extremt liten skala genom en del aktioner, vet jag, där man till exempel har satt upp fågelholkar i naturen och lagt ut mat i de här och så här. Alltså en form av positiv djuraktivism i varje fall. Indirekt så gör vi väl en hel del genom att vi konstant uppmuntrar våra medlemmar och anhängare till ett mer naturligt leverne, och att det också finns med sådana regler och uppmaningar för våra medlemmar och aktivister. Men djurrättsaktivism i sin klassiska form är svaret nej på. Och svaret på frågan hänger dock en del samman med förra frågan. Vi har andra saker som vi måste prioritera som läget ser ut idag. Och sen kan man väl också då kanske tycka att vissa av de aktioner, i varje fall som olika djurrättsgrupper historiskt utfört, kan ifrågasättas en del. Och jag menar också att det är kan bli till lite tvivelaktig nytta när vi ändå har en så stor import av varor som vi har idag. Är det till exempel värt att förstöra för ett svenskt, om än stort industriellt jordbruk, som ändå då har jämförelsevis bra djurhållningslagar, när det samtidigt importeras matvaror och säljs i frysdisken från hela världen där djuren verkligen får lida, där det inte finns några djurskyddslagar överhuvudtaget? Men trots det så, visst, för egen del, jag gråter inte floder om jag ser att en minkfarmars verksamhet råkar illa ut, eller om ett forskningslabb där plågsamma djurförsök brändes till marken eller någonting, så skulle inte det vara någonting som jag skulle känna någon liksom medlidande med eller tycka var tråkigt eller dåligt, men det är inte en del av vår verksamhet i varje fall. Men positiv djurrättsaktivism däremot, det är någonting vi skulle kunna utföra redan nu i större utsträckning och kanske också kommer att göra mer i framtiden i olika aspekter. Och med mer resurser så skulle det inte alls heller vara otänkbart att vi skulle kunna inkorporera sånt i framtiden. Ja, ta hand om djur som ingen vill ta sig an eller ja, vad det nu kan vara. Såna saker skulle ju, ser jag absolut inte som någon omöjlighet i en längre framtidsperspektiv. Som en del av verksamheten då, inte att det skulle ta över någonting annat.
Mm. Då kanske en sån som Andreas kan, han kanske har idéer.
Ja, vem vet.
Men okej, okay, vi bedriver inte djurrättsaktivism på det sättet just nu. Varför ska då en djurvän och eller miljövän ansluta sig till motståndsrörelsen istället för till Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen eller Djurens Rätt?
Ja, det finns säkert en massvis med anledningar till det här, men tre stycken har jag i varje fall som jag kommer på rak arm. Och det är väl då, det första är ju att vi är den enda av de här upprabblade organisationerna som faktiskt verkar för att bekämpa det mest akuta problemet beträffande natur och miljö just nu. Och det är utrotandet av vårt eget folk. Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt för den delen, de är dessutom inte bara så att de är för miljöfrågor och neutrala i andra frågor, så att man till exempel skulle kunna stödja dem också eller någonting, utan de här föreningarna, de har i olika grad till och med markerat sitt motstånd mot oss och den politik vi för. Senast var det väl Almedalen, inte i år men förra året, så var det ju Naturskyddsföreningen som gick ut med något pressmeddelande där de menar att de tyckte det var fruktansvärt att vi fick vara på Almedalen och så här. Så att det här är ju alltså politiska organisationer som inte på något vis bara värnar om miljön, utan de har uttalat sig som motståndare till sann biologisk mångfald.
Ja, vansinnigt.
Ja. Och sen en andra aspekt då, det är ju som mycket annat vi pratar om här i ledarperspektiv, att för att verkligen uppnå långsiktiga förändringar i de här frågorna, då krävs det så pass omfattande åtgärder att en intressefrågerörelse eller bara ett annat liberaldemokratiskt politiskt parti i riksdagen, de kommer inte kunna få bukt med de här problemen. Hur gärna de än skulle vilja så kommer inte det att ske. Det krävs en total och revolutionär helhetslösning för att komma till bukt med de här problemen. Och det är det bara vi som förfäktar av de här alternativen i varje fall. Och för det tredje så är det antagligen också vansinnigt mycket roligare att vara med oss. Jag tror det är roligare att omge sig med män och kvinnor i motståndsrörelsen som bedriver kamp än med feta feministiska kvinnor i pedofilparader och axeltygspåsebärande Han Reijer. Så det är väl en anledning så god som någon, tänker jag. Så att, ni som är för miljön och värnar djurens rätt och allt vad det är, det är, ni är ett steg i rätt riktning, men se till att ansluta er till motståndsrörelsen istället. Då kan vi rädda planeten på riktigt, vi kan rädda naturen, vi kan rädda djuren och alla dess naturens förunderliga skapelser. Vi fixar problemet med nationalsocialism.
Okej, bra. Då har vi ju diskuterat den här frågan också. Kanske blev ett lite kortare avsnitt då, men vi kommer väl för anledning att komma in på den här frågan lite mer framtiden, får man hoppas.
Säkerligen.
Ja, vi avslutar programmet och Ni lyssnare får gärna komma med tips på innehåll. Och om ni har ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, så kan ni skicka dem till ledarperspektiv@nordfond.se. Gärna brev av det här slaget. Och vi tar emot positiv såväl som negativ kritik. Och har ni en slant över, skicka det då gärna till Nordiska motståndsrörelsen.
Och inte till en miljöorganisation som vill bekämpa biologisk mångfald.
Precis. På återhörande. Hej.
Tack och hej.